Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Pojkvän är väldigt kontrollerande. Vi vet vad jag är hela tiden. Om jag inte svarar på sms på 50 minuter så blir jag bestraffad senare.
I år tvingas hela 400 kvinnor och barn att fira jul i skyddat boende.
Jag orkar snart inte mer. Ett slag till så dör alla nu. Jag ber dig sluta slå mig. Och ditt svar är: jag slutar slå dig om du börjar bete dig.
Ja du Silla, det är första gången vi sitter här i vår poddsoffa sen vi släppte våra avsnitt på Spotify.
Ja.
Hur känns det?
Det känns bra.
Vad har du fått för feedback?
Ja, jättebra feedback. Och det finns ju ett meddelande jag faktiskt skulle vilja läsa upp.
Ja.
Som jag fick igår. Och då står det igår fredag då. Då fick jag ett meddelande där stod: nu händer det Silla. Idag ska jag anmäla mitt ex för våldtäkt. Det här är faktiskt en tjej som kommer att gästa vår podd också. Som har varit utsatt för en del hemska saker. Och mitt svar blev: alltså wow, jag är så imponerad av dig och så stolt över dig. Och då skriver hon: tack snälla Silla.
Det är mäktigt att vi pushar kvinnor och andra personer att våga anmäla, att våga stå upp för sig. Att känna att de får modet att ha lyssnat på våra berättelser om andra kvinnor som har gjort detta.
Jag kände bara vilken skillnad vi gör.
Ja, mer skillnad än vad jag ändå trodde.
Ja.
Alltså jag hade ju förväntningar, men jag måste ändå säga att de har ju infriat så mer därtill. Alltså jag får så mycket kärlek och så mycket både från de som har, och feedback från de som har gästat här. De som har gästat här.
Ja, gud,
de är ju jätteglada, jättetacksamma. De känner ju verkligen att det har varit en del i deras läkeprocess. Och att det har gjort skillnad även hos dem.
Ja. Så jag hoppas att vi fortsätter sprida detta ljuset nu. Och hoppen och styrkan till alla er där ute.
Verkligen.
Det finns hjälp att få. Och ni får, alltså, ni kan alltid kontakta oss.
Ja, absolut. Jättegärna. Om inte, alltså, det behöver inte vara att du måste medverka i vår podd om ni inte vill det. Men det kan vara bara att bolla, prata med oss och ta något. För vi är ju liksom intresserade av det här med människoöden. Liksom, och vet vilken hjälp det finns att få. Och så. I förra avsnittet, eller ett av avsnitten vi har haft, så hade vi ju Emily som berättade om hur det var att växa upp med våld i hemmet.
Ja.
Idag ska vi faktiskt träffa en kille som har växt upp med våld i hemmet. Där han både har blivit utsatt och hans familj har blivit utsatt. Och det ska bli jätteintressant. Jag tycker du är otroligt modig, Freddy, som är här idag och gästar oss. 17 år gammal. Vi har fått godkänt av hans vårdnadshavare.
Ja,
jag vill bara säga
godkänt.
Det så att det blir massa liv. Du är vår första kille här idag. Förhoppningsvis inte den sista. Och jag vill verkligen poängtera att det är mycket fokus kring just kvinnovåld. För det är det största problemet.
Ja.
Men glöm inte alla dessa pojkar som växer upp i det. Eller män som blir utsatta också. För den delen. Så ja, Freddy, välkommen hit. Ja, ska vi börja med att berätta om ditt första minne? Eller kan du ta oss tillbaka till ditt första minne du har från din barndom?
Ja, men absolut. Det kan jag. Mitt första minne... att mamma och pappa har bråkat och vi är instängda i ett rum. Och det bankar på dörren. Och jag är med mina syskon instängd i ett rum. Det är mitt första minne jag har. Utöver det så har vi... Nästa minne är inte heller så bra kan man säga.
Nej, vad är det?
Det är mamma som säger att jag är den mest egoistiska personen som någonsin har funnits.
Hur gammal var du då?
4.
Hur kan en 4-åring vara den mest egoistiska personen hon någonsin har känt? För mig är det helt orimligt att en 4-åring...
Jag skulle precis säga att jag tycker det är fullt naturligt att en 4-åring är egoistisk. Jag... För det är, barn är ju det. Barn ska vara det.
Jo, alltså... men du, hur kan du resonera att en 4-åring är...
Men kan man lägga skulden på det?
Lägga skulden på
något barn. Som är normalt.
Ja.
Och, ja.
Jag ville ha min mormor för mig själv. För hon var den enda som lyssnade på mig. Och i och med att jag fick åka dit hela tiden. Men mina syskon fick inte. För hon var sjuk. Väldigt sjuk. Och hon kunde inte ta hand om mina syskon. För de har...
Ja, de har funktionsnedsättning.
Ja, som funktionsnedsättning heter det. Och hon kunde inte ta hand om. Men jag kunde vara där. För jag kunde hjälpa till. Jag visste jag fick hjälpa till lite mer än vad jag skulle i den åldern. Men... Mm.
Så du verkligen där för att ta hand om din mamma lite grann och, ja. Och känna att du hade någon som stöttade dig som du kunde bli lyssnad på och så.
Ja.
Så det var ganska ömsesidigt då, både dig ja. Och din mamma liksom, att ni behövde varandra.
Ja.
Och det vill jag säga att Fredde har ju 3 syskon som har fysiska funktionshinder och Fredde är den enda som är frisk i syskonsgraden. Så du har ju fått bära en otrolig börda för hela familjen. Men det var det din mamma då tyckte att det var egoistiskt för dig att du var hos din mamma så mycket. Ja. Hade hon aldrig förståelse för att din mormor med sin sjukdom och sin ålder inte klarade av att ta hand om dina småsyskon? Att det var det som var anledningen och inte att det var du som är egoistisk?
Ja.
Ja.
Men det sårade lika mycket ändå, kan man
ja.
Säga.
Ja, det är klart. Men jag menar, förstod inte din mamma det? Att det var att det var för din mormors skull också?
Hon förstod säkert det, men hon var sur.
Ah.
Jag vet inte.
Hur var din mammas och din mormors relation då?
Den är väldigt komplicerad. Okay. Mamma har ju också bott på hem för min morfar. Han var inte heller en bra person. Men mormor, hon var inte den bästa mamman, men hon var en bättre mormor.
Mm. Ja, så är det faktiskt. Det är ganska vanligt. Jag har hört många. Jag har även sett i min egen närhet. Jag vet, min pappas mamma var inte den bästa mamman, men hon var en helt underbar farmor. Och många blir det. Att de blir bättre far- och morföräldrar än vad de varit föräldrar. Men vad fint att du hade din mormor då i alla fall. Ja. Tråkigt att din mamma och mormor aldrig upplevde den nära relationen som du och din mormor upplevde.
Sen dog mormor 2015.
Mm.
Så då hade jag ingen.
Mm. Det måste vara jättejobbigt.
Jag vet att hon har betytt väldigt mycket för er allihopa. Alla syskonen och mormor var väldigt... Hon bodde här i
Kristianstad också, va?
Eller?
Önestad.
Önestad,
okej.
Och där var jag fick hjälp till väldigt mycket vid det, även om jag var väldigt ung. Även hos mormor, för hon kunde inte gå direkt och hon kunde köra bil men hon kunde inte riktigt gå, så jag fick gå ner till affären i Önstad och hämta, köpa saker och hämta och bära tillbaka. Jag kommer ihåg en dag hade jag vet du, att huden går bort från händerna.
Ja, skav.
Ja, från att jag hade bara burit kassor som var för tunga.
Åh.
Hur gammal var du då?
6, 5, 6.
Åh, gud.
Men jag ville göra allt för mormor. Det var inte hon som ville att jag skulle göra det egentligen. Mm. Jag sa att jag kan gå och handla. Sen att hon lät mig, det är ju...
Mm. Ja, du arbetar, du vill hjälpa henne.
Ja.
Du borde egentligen få höra vilken fantastisk omtänksam kille du är till alla. Och inte att du är en egoist.
Mm. Ja, det tänker jag också.
För du fick ju ta mycket ansvar hemma också.
Ja.
Kan du berätta lite om vilket ansvar du fick ta?
Ansvaret var ju väldigt inte uppdelat men blandat i olika kategorier skulle jag vilja säga. Det var mycket med syskonen, de behövde hjälp. Det var med mamma behövde hjälp för hon mådde inte heller bra. Och sen fick jag försöka få tag i min pappa när de hade skilt sig. det här kan ju låta lite osammanhängande, men jag vet inte vilket håll jag ska börja med.
Nej, jag förstår. Men när din mamma och pappa skilde sig, hur gammal var du då? Vi började då.
Jag var 2012.
Ja.
Så jag var 7.
Då skilde de sig. Och det var tufft innan dess, men det blev tuffare efter att de skilde sig. För då kom en förövare in i bilden som blev med din mamma. Hur lång tid efter skilsmässan kom den här Mattias, som han hette, in i bilden?
Innan.
Innan?
Innan skilsmässan?
Mm.
Okay. Var han lite orsak till skilsmässan?
Ja.
Okej.
Okay.
Vill du berätta om hur det var när han ni flyttade ihop? Eller han flyttade in hos er, eller ni flyttade in hos honom?
Mamma slängde ut pappa på gatan och tog in han.
Okej.
Okay. Och då var jag 7,5 ungefär. Så det var bara ett tag efter min lilla syster hade fötts.
Ja, och då började jag mardröm på riktigt, kan man säga.
Ja.
Hur var Mattias när han flyttade in hemma hos er? Var han
snäll i början liksom?
Nej.
Han visade
jag kände av det. Men mamma ville inte se det. Han var ju... Han drack mer än en människa jag klarar att göra. Och det tog jag koll på han till slut.
Mm.
Vilket kanske är tur är på något sätt.
Ja, han söp ihjäl sig.
Ja. Han drack ju minst en sån här bag-in-box. Där var 3 liter vin i det.
Var han full varje dag?
Ja.
Det var så.
Han var rätt grov alkoholist.
Ja.
Han kunde dricka mer än en sån om dagen. Liksom,
var han snäll? Han var nykter? Eller han var ledig också?
Då var han... vet du om han inte... Om en alkoholist inte får...
Abstinens.
Han hade abstinens efter bara en halvtimme. Ja. 10 timmar liksom.
Så han blev grinig och sur.
Grinig och sur. Och... Han var väldigt snäll mot min lilla syster.
Ja.
Och rätt snäll mot mina yngsta lillebror.
Din yngsta lillebror?
Ja. Men,
så var du och mellanbröderna som fick ta mest?
Ja.
Vill du berätta för oss lite hur han var mot er då?
Alltså, ja. Jag vet inte riktigt var jag ska börja, för det var väldigt komplicerat. Men jag kan säga att det...
Ta några exempel.
Det är det jag skulle ta. Det värsta var väl... Ett värsta exempel, ett av dem i alla fall, är att om vi grät för att vi hade ont, hade skrivit upp knä till exempel när vi hade varit ute, eller om vi var ledsna för något, så kittlade han oss tills vi skrattade. Skrattar vi inte så slår han oss.
Mm.
Och det var väl det som har haft mest effekt på mig och min äldsta lillebror.
Mm. Att tvinga skratta fast man har ont och fatta något som var ännu mer ont. Liksom.
Ja. Och inte kunna gå och gråta längre.
Nej. Vad gjorde jag mamma när han slog er? Försökte hon stoppa det?
Hon gjorde det när hon inte var exakt där.
Så han slog aldrig in framför henne, även om hon visste om det kanske?
Jag kommer inte ihåg det. Alltså, jag har förträngt väldigt mycket av det. Men så vet jag kommer ihåg så nej. Det enda som han gjort framför var att förstöra våra saker framför. Mm. Min mamma, eller vår mamma då.
Mm. Jag vet ju framförallt en händelse, vill du ta oss igenom den med boken?
Mm. Det värsta som hände var inte mot mig. Det var när han bröt ner min lillebror brutalt genom att ta hans... Jag var 8, min lillebror var 6 och han har NPF och lite värre. Alltså,
han har
högfungerande men ändå inte fullt förståelig i känslor och så.
Mm.
Det har jag med, men jag har fått annat stöd.
Mm.
Men han tog min lillebrors favoritbok som han har haft sedan han var liten och knäckte den framför han.
Mm. Och det var en bok som han var jätteberoende av, som han liksom ville läsa varje kväll för att han somnade.
Ja, han kunde inte läsa den, men mamma eller jag fick läsa den för
honom. Det betyder så mycket.
Varje kväll i 3-4 år.
Mm.
Så länge han har minne liksom.
Mm.
Sen tog han och knäckte den framför honom.
Varför?
För han betedde sig inte exakt som Mattias ville.
Ja, så det var en bestraffning liksom bara.
Mm. Han förstod inte varför han inte fick göra som min lilla syster fick göra. Liksom var, så ligga i sängen med dem och se film. Mm. Och han sa hur han frågade. Och bara att han frågade så gick det ut för.
Ja. Så han blev behandlad orättvist när han ifrågasatte det. Så tog han hans favoritbok och krossade den.
Ja.
Och en favoritbok, alltså alla kan relatera till en favoritbok. Men har man autism så är det ju verkligen hela hans värld.
Ja, det är det jag med tänker.
Man kan se det som alla, nästan alla barn hade en snuttefilt eller kramdjur som man verkligen älskar.
Mm.
Och när man är ungefär 3 så har man som mest känslor för dem.
Mm.
23-24 kanske. Mm. Man kan tänka sig att man är i den åldern och är helt fast i det här kramdjuret. Och sen ser det sönderdelas framför. Det skulle säga att det är ungefär så.
Hur reagerar din lillebror då?
Han blev väldigt ledsen.
Men han gråter så eller han bara blev... Liksom
han grät. Och det så resulterade i det jag sa innan att han sökt kittlar och sånt.
Mm.
Och sagt... förlåt, lillebror. Ja. Han förstår inte att... att han förstår inte vad han ska göra för att skratta, fix, alltså låtsas skratta så att det går bra till för honom och han slipper bli slagen.
Ja.
Utan det var bara...
Han knäckte aldrig den koden utan han fick bara mer och mer stryk. Liksom.
Mm. Ja.
Men när han, kanske, jag förstår om du inte vill svara, men när han slog er, på vilket vis slog han er? Alltså var det knytnäve, var det öppna händer...
Vi knuffar, sparkar, alltså drog i håret.
Jag kan säga att det var allt möjligt.
Det var en blandning av allt. Skadade han er någon gång? Alltså fick ni liksom, fick ni blåmärken skador? Alltså
en gång så hände lite värre för mig. För han puttade in mig i en vägg som resulterade att jag slog i huvudet. Så jag slog i huvudet igen när jag trillade ihop. Slog i huvudet i en bil.
Mm.
Och sen kommer jag inte ihåg mig på ett bra stund. Så jag är rätt säker på att jag svimmade.
Ja, det har säkert en hjärnskakning då.
Mm.
Men var det någonsin... Sökte ni någonsin vård? För era skador? Alltså slog en annan gång så att ni...
Jag gick till... skolsjuksköterskan.
Ja.
Men jag vågade inte säga vad det var som hade hänt. Så jag sa bara att jag hade trillat eller att jag var klumpig. För jag vågade inte... Jag ville inte veta vad som skulle hända annars.
Misstänkte hon ingenting?
De gjorde orosan med honom. Det vet jag. Men det hände inte mer.
Hur många orosanmälningar kom in under den tiden du bodde där hemma?
Så länge jag bodde hemma var det väl lite över 10.
Ja.
Som vet jag har sett.
Och det hände ingenting ändå?
Det kom besök och sånt, men allting blev nya.
Ja, för då spelade hela familjen, lyckliga familjen, att allting var bra.
Mm.
Var han nykter då när de kom på besök?
Han var inte där.
Okej. Man gjorde på det sättet.
Mm. Ja, för det var det jag tänkte fråga, om du kommer ihåg ert första möte med socialen.
Första möte med socialen som jag kommer ihåg var jag 4.
Mm.
Det var för... jag hade sagt till dagis att pappa hade slagit mig. För,
din biologiska pappa då? Ja.
Mm. För att jag inte ville bo kvar. Och det lät mer troligt att det skulle vara pappa som slog mig än att mamma skulle slå mig. Så de skickade in mig på röntgen. Alltså den här magnetröntgen över hela mig.
Mm.
Där var ju ingenting. Nej. Jag hade bara slått i mig. Alltså så ramlat slagit mig. Och då kom ju socialen hem och pappa, han har väldigt svårt och han har svårt att prata med nya personer för hans handikapp gör att han låter full.
Mm. Mm.
Även om han inte har druckit sen så länge jag har levt så låter han väldigt onykter.
Mm.
Och då tar folk han inte seriöst.
Nej,
och, så han ville inte prata. Alltså, han visste inte vad han skulle säga. Inte så. Så de tog från vårdnaden från honom.
Mm.
Så vet jag vet.
Och det var efter att de hade skilt sig då som detta hände?
Mm, ja.
Ja. Och sen så försvann han ut ur bilden då i det
även. Ja. Mamma gömde han, jag är rätt säker. Alltså, vi har förstått som.
Ja.
Jag vet att han har skrivit och ringt och frågat sånt, och, men inte fått något svar.
Mm. Så han försökte, följde kontakt med er, men ni, då levde ni med mamma och Mattias.
Mm.
Och hur många år var det som du inte hade kontakt med din pappa?
4.
Under 4 års tid?
Mm.
Mm.
Men du har kontakt med din pappa idag?
Ja.
Ni har en fin relation och så?
Ja, jag är där nästan varje dag.
Mm.
Jag pratar och sånt. Och...
Ja. Och du har ju nämnt för mig också att din pappa har jobbat mycket med sig själv och blivit...
Ja, ja, han har jobbat jättemycket med sig själv.
Ja.
Han har ju gjort allt för att bli en bättre person för oss.
Och kompensera kanske att han fanns där för er under barndomen som han kanske hade velat.
Mm.
Har ni berättat för er pappa vad ni fick utstå
under
de här åren med Mattias?
Nu på senare tid, ja.
Vad var hans reaktion då?
Jag vet inte om bryta ihop på rätt ord, men nästintill.
Ja. Han känner mycket skuld för att han visste då. Hur ni hade det.
Han visste att Mattias var en alkoholist.
Ja, men han trodde bara
och han gjorde anmälningar.
Ja, okej.
Okay. Men de...
Ja, då klart. Det ligger det då i papperna att han har följt av med vårdnaden. Så är det lätt för socialen kanske att misstänka och tro att han bara anmäler för att han vill hämtas. Yes. Alltså, det är
lätt för Mattias och din mamma att skylla på det också.
Ja,
ja, men det är min dryga exman. Ni
han är svartsjuk bara. Han bryr inte om det. Liksom.
Ja,
hur såg en typisk dag för er ut? Liksom en helt vanlig måndag med hemma hos mamma och Mattias. Liksom. På fjärde våningen med 3 funktionshindrade barn. Eller syskon.
Mattias, han jobbade.
Han jobbade?
I Vellinge. På något ställe.
Ja.
Mm. Något matställe.
Ja.
Och han drack ju även där.
Men... Jag skulle precis säga, hur funkar det med jobbet?
Men drack han på jobbet?
Mm.
Körde han bil och sånt också dit? Eller?
Nej, han tog tåg.
Okay.
Och buss. Men han har druckit så många år. Han drack sedan han var typ 12 år gammal. Han drack han alltså hur mycket som helst.
Mm.
Så han drog innan han blev 40, jag är säker på. När han var precis blev 40.
Mm.
Men han blev väldigt bra på att gömma det. Det enda som såg det var jag.
Mm.
Hans jobb såg inte det, mamma såg inte det. Men jag kände av det.
Mm.
Och sen en vanlig dag var att han följde med mina syskon till skolan någon gång kanske. Sen någon gång fick han hämta mig på skolan. Då åkte vi ner till Malmö, sen jag och han till hans föräldrar. Och då under den tiden så visade han var han hade gömt sin alkohol för mamma.
Mm.
Och jag berättade för mamma.
Ja.
Och då blev han inte glad.
Så han blev arg på det för att du typ avslöjade hans alkoholism. Mm. Men men hur reagerade din mamma då? Du visade ändå till henne för att du vill liksom...
Mm.
Hallå, snälla säg vad vi andra säger.
Mm.
Vad var hennes
reaktion? Hon sa till han att sluta honom, slänga honom ut honom.
Ja.
Det var bara tomt hot.
Ja.
Enligt mina ögon. Mm.
Slog han någonsin din mamma?
Nej. Han hade en jättefin relation med mamma. Vad jag förstått som.
Ja.
Förutom oss.
Mm. Drack din mamma också? För oftast blir det ett medberoende när man lever med en alkoholist.
Mm, hon alltså man såg att ibland drack. Hon drack inte varje dag.
Hon drack inte så som han drack.
Nej.
Men jag tänker, vi går tillbaka till det här till exempel en vanlig måndag. Ja. Levde ni som en vanlig familj? Man går upp på morgonen, äter frukost, blir lämnad på skolan.
Nej.
Man kommer hem och äter kvällsmat.
Hur ser rutiner ut?
Det var inga rutiner. Det var upp till skolan. Det var ingen borsttänder, ingen dusch, ingen frukost. Så jag fick hjälpa dem till skolan om inte vi fick hjälp.
Kunde dina syskon klä på sig själva och sånt? Eller fick du
hjälp? Nej, inte. De kan inte knäppa knappar och sånt.
Nej, precis. Så det fick du hjälpa dem med?
Ja.
Din mamma hjälpte till?
Mamma hjälpte ibland, jag blev hjälpt ibland. Det var lite varierat.
Ja.
Mm. Sen åkte ni till skolan?
Vi gick till skolan.
Gick till skolan?
Det var inte så jättelångt, men det var ju jobbigt att ta. Den ena, min yngsta lilla syster, hon har suttit barn. Hon var ju barn var i väldigt många år.
Ja.
Sen var hon i rullstol och nu kan hon gå och hon är i rullstol ibland. Liksom, så. Men det var att köra rullstol och de andra två skulle hålla där i. Lite för tufft för både mig och mamma.
Mm.
Men...
Och ni bodde ju på fjärde våningen.
Ja.
Och de kunde inte riktigt gå i trappor. Jag vet att
tidigare... Ibland, men ja, det var när de hade orken. Ja. Annars var det bara att bära dem.
Ja, för du vet att du har berättat för mig tidigare att du bar dem rätt ofta upp och ner för 4 trappor.
Ja.
8 trappor blev det ju på 4:e våningen.
Ja.
Och då hade du din ena lillebror på ryggen
mm.
Och den andra lillebroren i handen.
Mm. Och sen och gick upp så... med dem sen ja, mm. igen.
Ja. Och du har förstört din rygg av detta bärandet också.
Jag har väldigt ont igenom, ja.
Ja.
Jag kan ju fortfarande göra saker, men vissa saker runt. Men det är mest knäna du har tagit på.
Det är mest knäna. Mm. Jag vet alltid när mina barn ska lyfta grejer och lyfta tungt och ska showa. Så brukar man alltid säga, nej, lyft inte. Man ska inte lyfta tungt när man är växande barn. Man kan skada sig så mycket lära som barn. Det är därför barn inte ska gymma och sånt där heller. För att det, du skadar dina, för skelettet växer och det är inte riktigt...
Man ser det enklast om jag står upp. Min ena axel är längre ner än den andra.
Ja. Mm.
Det var för att han la mer tyngd på den ena. Sen hade jag min skolväska alltid på samma den axel som så blev.
Mm.
Så jag är lite sned.
Ja. Nej, men jag har tänkt på vilken ofantlig börda det är att vara äldsta syskonet. Det enda friska syskonet också. Att ha liksom en alkoholiserad styrpappa som inte är snäll. Som är terrorist i familjen.
Ja.
Och var den enda vuxna i hela familjen kan man säga. Mm. Fast att du var ett barn.
Mm.
Vem var det som lagade mat där hemma?
Det var faktiskt Mattias.
Det var det? Mm. Mm. Du, gjorde
när mamma bra. Tvingade han. Annars, det var mycket yoghurt och macka.
Ja, quick food liksom.
Själv får man ju ångest över att man gör det kanske en kväll i veckan ibland. Att yeah. det blir toast ikväll.
Mm.
Ja.
Det var mycket ät i skolan så mycket du kan.
Mm.
Hade ni ont om pengar och ja. Så också? Ja.
För många, det vill jag verkligen säga att det är väldigt vanligt, vanligare än vad folk tror, att maten i skolan är den enda lagade maten ett barn får.
Mm.
Så jag är väldigt tacksam och glad att vi har lagad mat i svenska skolor. Ja. För att det räddar många barn.
Det räddar väldigt mycket faktiskt.
Mm.
Det är väl det som gör... Eller höll oss vet, näringsfyllda.
Ja, precis. Mm. Vad, på tal om skolan. Hur var du i skolan? Var du utåtagerad? Var du arg i skolan? För det är många barn som har det tufft hemma och som visade i skolan.
Jag eller? Ville aldrig att någon annan skulle få känna samma sak.
Så du var snäll kille i skolan?
Jag var så snäll jag kunde vara. Mm. Jag stammade enormt mycket då. Och blev väldigt mobbad.
Mm.
Men jag agerade bara utåt när någon var på mina syskon.
Mm.
Det var enda gången jag var
utstängd.
Jag slog aldrig någon.
Nej.
Det värsta jag gjorde var att bära upp någon i kragen liksom och skrika på honom.
Mm. Det var ju... Jag har hört... Jag har träffat dig innan och jag har hört en historia om när din lillebror var höjdrädd. Och Mattias skulle bota hans höjdrädsla.
Mm.
Den är ganska sjuk, den historien. Kan du berätta den för våra
lyssnare? Alltså, han ville ju bara ta ut han där. Det var, vi hade, de byggde om. Om utanpå lägenheten. La tak eller något, jag kommer inte ihåg. Och han tog upp han på den här ställningen.
Ja, han, på 4:e våningen.
På en byggnadsställning.
Mm, ja, mm. För man kunde gå upp direkt då. Om man, alltså... Balkongen var, vi hade 2 balkonger.
Mm.
Med balkongräcket så var det så du kunde gå upp liksom.
Så från balkongen kunde man ta sig ut på den här byggnadsställningen?
Ja. Ja, den var liksom exakt samma höjd för att gå ut där liksom.
Ja. Och där lyfte han ut din lillebror?
Mm. Han är själv med ut också, men sen min lillebror han har ju som sagt, funktionsnedsättning.
Ja, alltså det är rätt stor skillnad att barn med en fysisk funktionsnedsättning där, man, som, där det, man inte kan hålla balansen, där man är skakig, där man inte kan styra sin muskulatur. Och sätta ut en sån liten kille på en byggnadsställning så här 10 meter upp i luften.
Hur gammal var din lillebror när han blev utsatt för detta?
Det vet jag inte. Jag har förträngt många minnen och särskilt. Jag har fått, vad heter det, minnes... svårigheter överallt här. Så jag har väldigt svårt med tidslinjer.
Mm. Mm. Ja.
Men han var liten i alla
fall. Ja, för hur, gammal, var... hur gammal var din lillebror när Mattias flyttade ut igen? Hur gammal var du?
Jag vet bara vilket år det var. Ja. Det var 2016 han flyttade ut för första gången.
Ja, då var han 7. Då, ja. När han blev, eller han var under 7 i alla fall.
Mm. Alltså ett litet barn.
Ja, ett litet barn.
Ja, och sen kom han tillbaka till och från och någon, jag kommer ihåg en läskig sak faktiskt. Det var när han hade flyttat ut helt.
Mm.
Så knackade på dörren. Då har han kvar vår tagg till lägenhetshuset.
Mm.
Och knackar på dörren. Och klockan var 5 på morgonen. Kanske 4 på morgonen. Jag går, mitt rum var närmast. Så jag bara hörde det. Så jag gick ut för att öppna. Tänkte inte på vad det var för tid. Och han står där och jag har aldrig sett en person så full att och fortfarande stå.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Han var arg. Och han hade druckit en hel del. Han hade inte på sig byxorna rätt. Tröjan var helt konstig och sleten. Och...
Mm. Vad sa han då?
Ja, det kan inte... Alltså, förstå. Ja,
bara sluddra.
Ja, det var...
Vad gjorde du då?
Stängde dörren, väckte mamma.
Ja.
Vad gjorde din mamma?
Skrek på honom. Mm. Sen skrek han tillbaka. Så han kom in i lägenheten sen. Fan med det.
Var det mycket... Han var alkoholist. Hade de många alkoholistkompisar hemma som satt och söv på drack och festa och sådär? Var det mycket sånt?
Nej.
Nej, och jag tänker på det här. Du berättade att ni blev kicklade tills ni började skratta. Ja. Och gjorde ni inte det så fick ni mer stryk. När ni då blev slagna, jag antar att ni var ledsna och skrek. Mm. Och så var det ingen granne som reagerade och kanske kom och knackade på och frågade, hallå, är allt okej?
Alltså, vi hade en granne under som var en DJ. Så han spelade, han tränade sin musik dagar och nätter långa. Så man hörde bara hans musik i hela trapphuset. Liksom.
Mm.
Och när han väl inte gjorde det, jag vet inte, då kan de kanske inte hemma, för det kommer aldrig någon.
Det kommer aldrig någon.
Men det var andra som anmälde. Som sagt, det var uppe i 10 anmälningar.
Mm.
Ja, det var dagis, skolor...
Vad gjorde att de anmälde? Vad märkte de?
Mm.
Vet du det?
Att vi inte duschade.
Att det luktade liksom?
Ja, vi luktade äckligt och vi åt inte. Vi åt bara i skolan då, nästan till.
Mm.
De märkte att vi inte fick rätt hjälp.
Att ni inte hade en fungerande vardag alltså?
Ja. Jag kommer ihåg, jag tror vi duschade en gång i veckan eller två gånger på två veckor kan vi duscha en gång. Liksom.
Mm. Det är väldigt lite för barn som är aktiva.
Ja. Hade du någon trygg vuxen under din uppväxt förutom din mormor? Fanns det någon lärare, någon fritidslärare, någon kompis,
någon förälder? Någon, med.
Eller någon du bara känner att här kan jag vara lite trygg, här kan jag må bra?
Jag hade... När jag gick på dagis hade jag en... fröken som hjälpte oss med kläder och sånt. fast hon inte egentligen fick för hon var vår fröken lärare. Yeah. Men hon började känna oss personligt och så hjälpte hon oss med kläder liksom.
Mm.
Annars var det mammas kusin.
Mm.
Hon hjälpte så mycket hon kunde. Min mobbor hjälpte.
Ja, så du hade haft lite vuxna personer runt om, ja, som har försökt hjälpa dig.
Ja.
Var det någon av dem du vågade berätta för?
Nej.
Nej.
Kanske,
så ingen, alla visste att du hade fattigt och
ja,
så.
Men kanske att, mammas kusin. Jag berättade någonting för, men jag tror inte det hände så mycket egentligen.
Mm.
Hon slutade komma i princip när Mattias bodde hemma.
Ja, att det var inte skulle komma dit då längre.
Ja, hon ville inte komma dit då.
Nej. Din Mattias, han tvingade dig att dricka också vid något tillfälle. Kan du berätta om det?
Jag var 8 och jag fick i mig kanske en halv flaska vin. Så jag blev tvingad att dricka.
Och då var inte din mamma heller där, visste det? Eller?
Hon satt bredvid.
Ja.
Men hon vågade nog inte säga något.
Tror du att din mamma var rädd för Mattias? Även om att
han stod. Jag tror det.
Mm.
Jag förstår varför. Han hotade säkert med att göra saker mot oss ännu värre.
Mm.
Och då var han säkert rädd. Jag vet inte.
Nej.
Men alltså som 8-åring att dricka en halv flaska vin.
Det är ju från annan att dricka 3 flaskor vin, tänker jag.
Ja, det tänker jag med. Det är inget, alltså, det är inget
man jag, gör. Jag var väldigt tranig också. Så jag, det var blackout.
Ja, du blev så full.
Ja,
så
att du... jag blev liksom helt
snurrig. Men det så kräkt oss också, eller?
Jag kommer inte ihåg. Jag kommer bara ihåg att jag alls blev snurrig sen lade mig.
Mm. Varför tvingade han dig till att dricka alkohol?
Jag vet inte. Jag har inte fått något svar på det.
Jag tycker bara det är helt sjukt att man kan tvinga ett barn alkohol.
Jag tror han tyckte det var kul.
Ja, han har nog tänkt så.
Men det är inte kul.
Nej, absolut inte.
Nej.
Det förstår man ju om man är frisk.
Ja. Jag är glad att det hände mig och inte mina syskon.
Ja.
För de var ännu yngre.
Du har varit som sköld för dina syskon. Ja. Du får ta all skit. Och det är så fint att det är så mycket hemskheter som du har varit utsatt för. Men ändå är det värsta var när han rent känslomässigt knäckte din bror med att ta sönder hans bok.
Ja.
Det säger mycket om hur du är som person.
Mm.
Ja, jag har aldrig velat veta det. Vara i vägen eller ta upp plats. Jag har alltid velat hjälpa alla andra. Det känner jag fortfarande.
Mm.
Kan jag hjälpa någon så hjälper dem.
Mm.
Behöver någon mat så skaffar jag mat. Behöver någon en kram så kommer jag direkt. Behöver någon prata, jag kommer. Liksom, det bara känns rätt.
Det är en jättefin egenskap som jag verkligen tycker du ska bära med dig resten av livet.
Jättefint. Ja, en sak som jag vill lyfta innan vi går vidare är just att ni bodde på 4:e våningen. Och du hade 3 funktionshinder syskon.
Ja.
Och det är så att om du har funktionshinder som vuxen så får du förtur till marklägenhet.
Mm.
Men det fick inte nej, för att det var ingen vuxen som hade funktionshinder, utan det var barnen.
Mm.
Och de har inte den
lagliga rätten. Man har rätt till hiss, tror jag. Men vi fick inte hiss heller.
Nej.
Men
det är ett systemfel där samhället fallerar. Mm. Så ni fick aldrig det, den hjälpen.
Ja, för alltså. Pappa har ju haft marklägenhet och jag vet inte hur många år som helst. Liksom.
Ja, han är vuxen.
Och marklägenhet som helst, liksom. Han är vuxen.
Mm.
Jag tänker så här att...
Men barn är ännu mer utsatta. Alltså,
ja.
Men jag tänker så här, sökte Mattias och din mamma den hjälpen ens?
Mamma har sökt hjälp genom åren.
Ja.
Hon har sökt marklägenhet, men fick inte det eftersom inte hon hade funktionshinder. Så hon kom aldrig under förturen. Mm.
Nej,
så, så det är så jag har förstått det.
Ja.
Det är sjukt.
Det är helt sjukt.
Det borde vara tvärtom i sådana fall. Att vuxna får bo på kanske andra våningen i sådana fall. Och barn med funktionsnedsättning får bo på mammarklägenhet.
Mm. Jag tänkte på det också att som sagt, det har varit mycket anmälningar. Ni har varit på så mycket även när du var liten på möten. Och
Prisma
så
där, liksom. Och allt möjligt.
Och det har ju inte hänt någonting. Du har bara lagt under mattan. Det var bara liksom så här. Tycker du, vad tänker du? Är du lite, kan du vara lite arg på Susse då? Jag tänkte, hur kunde ni inte se det? Hur kunde ni inte förstå? Varför gjorde ni inte mer? Hur kan ni tro på min mamma när hon sa att allt är bra?
Ja,
alltså.
Jag har bara känt att är vi inte värda mer?
Det har varit din känsla, ja.
Ja, det har varit väldigt mycket kan jag säga att vi är inte värda. Det Jag och min äldsta lillebror har haft väldigt mycket problem med psykisk ohälsa också.
Mm.
Då vi har NPF och ja, sånt annat. Mm. Och jag kommer ihåg att jag tror han var 8. Så det var precis när Mattias hade flyttat ut. Så skulle han ta livet av sig.
Mm.
Och han...
En 8 som ska vara så bekymmersfri egentligen. Mm. Normalt.
Så han satt sig på balkongräcket och lutade sig bak till han precis tog tag i den.
Mm.
Och det bara säger hur mycket vi blir förstörda av allt där i livet. För jag har känt samma och försökt samma liksom.
Mm. Där tycker jag verkligen att lyssna på detta samhället. Alltså, stackars. Alltså, som du säger, att vara barn och inte få hjälp av samhället knäcker ditt självförtroende. För att du känner att du inte är värd mer i samhället.
Ja.
Och det är ju...
Ja, för jag tänker bara relatera till att jag har själv en 8-årig son. Jag tror inte ens han vet vad ett självmord är.
Nej,
jag tror faktiskt inte han vet vad det är för någonting.
Sen att vi pratar brukar liksom man inte göra.
Nej, det är ingen normal känsla som 8-åring.
Jag menar, jag tror jag gick i 3:an första gången jag skar mig. Liksom. Mm. Bara för att jag klarade inte av mig.
Ja, du fick ett självskadebeteende.
Ja.
Har du fortfarande kvar det, om jag får fråga?
Det kan jag absolut fråga. Jag är väldigt öppen. Mm. Jag hör inte det så att jag gör det konstant. Men jag har gjort det någon gång då och då.
Mm.
Jag kan säga så att det hjälper verkligen inte mer än de här väldigt få sekunderna.
Mm.
Och sen får man så sjukt mycket ångest efteråt.
Mm.
I alla fall det vad jag har sett och själv känt.
Yeah.
Att man, det känns bra i början, sen så är det bara panik. Tänk så ser folk det.
Yeah.
Vad gör jag då?
Det känns bara för stunden man skär för att den inre smärtan blir fysiskt. Du kan ta på den.
Jag läste på om det att det är en vanlig sak man kan känna, även om man inte vet vad att skära sig är. Så har man så mycket ångest så är det samma som att klösa. Många barn som har ångest och så klöser.
River sig själv.
Mm. Och det här är ett mer effektfullt sätt. Då om man tar något annat och skär sig med.
Men jag har sett någonting, det var ett videoklipp jag fick upp faktiskt, att människor som har självskadebeteende och även har haft det och kommit ur det, att man har ett gummiband på armen.
Jag har det nu,
och sitter och snärtar med
Men det hjälper inte lika bra.
Nej, såklart.
Men du slipper kanske den ångesten efteråt, andra sidan. Mm.
Ja, det gör man. Jag rekommenderar gummiband och jag rekommenderar... det finns såna här taggbollar. Tar man dem och trycker allt vad man har. Sen när man släpper så har man samma känsla ungefär som när man väl har skört sig.
Mm.
Det är det här liksom, det kittlar och bedövar lite så. Som du får naturligt av kroppen om du har skört sig.
Mm.
Så du får den här eftereffekten lite grann svagare. Om du bara har en sån här plasttaggboll och bara klämmer ihop allt vad du har. Så det hjälper mig i alla fall. Och det hjälper jag att känna. För då får du efterkänslan av om du har skärt dig. Utan att du har skärt dig.
Mm. Det är bra tips.
Mm. Jättebra att du kommer med sådana tips när vi inte har den kunskapen. Nej, riktigt.
Precis.
Jag har aldrig själv haft ett självskadebeteende. Så.
Vilket skyddsnät hade du önskat hade funnits? Vad skulle du vilja hända när du var barn?
Jag skulle vilja att de tog barnen mer allvarligt.
Mm.
Ja visst, barn har livlig fantasi, men inte hur livlig fantasi som helst. Det blev vi tillsida på Prisma. Då gör jag så till Prisma att det funkar inte. Och de sa bara, de lyssnade mer på vad mamma sa än vad jag sa. Så jag önskar de skulle tro, eller åtminstone undersöka.
Mm.
Hur känns det för dig att din mamma inte stod upp för era barn?
Smärtsamt.
Hur ser din relation med din mamma ut idag?
Mycket bättre.
Pratar ni någonsin om det som har hänt?
Mm, vi har gjort. Och hon har bett om förlåt eller så sånt. Många gånger. Men det har sett sina spår ändå.
Ja, det är klart. Men det är ändå fint att ni har kunnat prata lite grann om det i alla fall.
Ja.
Har du förlåtit din mamma?
Definitionsfråga. På vissa sätt ja, på andra sätt nej.
Ja.
Jag förlåt henne för det som hänt mig. Men inte för det som hänt mina syskon.
Nej, såklart.
Där kommer vi återigen till dina fina egenskaper du har.
Mm.
Tack.
Ta oss igenom den historien om när ni till slut fick hjälp. Mm. Vad gjorde att de till slut hjälpte dig? För visst var det så att det var du som var ärlig och berättade hur det låg till.
Jag bad min mammas kusin om hjälp. Ja. Säga till. Sen fick jag prata själv med sus. Och det är inte kul. Det är inte kul att göra det, men och det gör ont i början. Min familj blockerade mig helt. Så fort jag hade flyttat, ingen pratade med mig, ingen ville prata med mig, ingen ville se mig ens. Och det är väl det som gjorde mest ont, men alltså, att söka hjälp är nog det bästa man kan göra.
Mm.
För även om det gör ont i början så hjälper det till slut. Och även om det är du som måste säga till, som jag fick göra, så även om man kan vara rädd att de kommer hata något sånt.
Så det är värt det i slutändan.
Man löser det.
Mm.
Man växer upp, man förstår, man mognar. Alla mognar på något sätt, tänker jag.
Yeah.
Och då kan man förstå, leva sig in i vad som hände och varför.
Mm.
Och det är enda, och det är jag väldigt tacksam för. Men att söka hjälp är det är svårt. Och det tog nästan koll på mig. Mm. Om jag ska vara helt ärlig.
Vad sa du den dagen till socialen?
Jag sa att jag kan inte bo kvar. Jag stack direkt hem till mammas kusin och jag vägrade flytta mig därifrån.
Mm. Sen, när var detta? Men var det då?
Det var ett år sedan ungefär. Ett och ett halvt.
2 år sedan. Mm.
Ett, 2 år sedan. Någonstans där. Jag är inte riktigt säker faktiskt. Det är, som tack sagt, till tidsringen.
Ja, men du var 15-16 år någonting.
Ja.
Mm.
Tack vare min flickvän så sökte jag hjälp.
Men det för att det var så misär hemma då liksom?
Ja.
För då var inte Mattias kvar ändå?
Nej, inte då.
Nej.
Han var där till 2016-2017.
Ja.
Sen var det andra och annat.
När du hade berättat detta för socialen då, att detta funkar inte, vi kan inte bo kvar här. Vad hände då? Blev det då att dina syskon blev placerade och du blev placerad? Eller hur fungerade det då?
Ja, hur såg processen till?
Då vi blev inte placerade först.
Nej.
De ville prata med mig mer och mer innan de gjorde något.
Ja.
De gjorde inte direkt.
Nej.
Utan de ville ha, vad heter det? De ville ha
mer kött på benen eller mer information. Liksom.
Ja. Och det räckte inte med vad jag sa. Nej. Utan de skulle ha vad mina syskon sa. Som tur är så sa de, bekräftade de. Min äldste lillebror, han ville inte bekräfta det. För han ville inte flytta. Men de andra två, de bekräftade.
Ja. Där måste du ha känt igen. Varför lyssna? Varför räcker det inte med det jag säger?
Ja, det tänker jag.
Ja, det kände jag verkligen.
Ja.
Jag vet inte om det är folk som har försökt lura systemet eller något, jag vet inte.
Så kan det vara, men det är tragiskt när det händer den som faktiskt är ärlig, när det verkligen är sant.
Ja.
Och sen blev ni alla placerade av sociala. Ja. Blev det en akut placering då, eller var det en planerad placering?
Jag vet inte riktigt vad det var de sa till mig.
Nej.
Jag blev placerad hos mammas kusin. För jag sa det antingen här eller där jag bor nu hos min familjen, att jag bor nu eller gatan.
Ja.
Och de lyssnade.
Ja. Men inte hemma liksom, i alla fall.
Mm.
Var som helst, men inte hemma.
Ja.
Och ni kom till olika familjer, alla syskon?
Ja.
Mm.
Mina bröder kom först till ett familjen som inte var bra.
Mm.
Det var så sagt, min lillebror har bröt benet.
Ja, han har försökt fly därifrån va?
Ja.
Men jag tänker, hur då var dina syskon lite sura på dig kanske för att du hade tagit det här steget? Du sa att de blockerade dig.
Ja, alltså, de tog bort mig från sociala medier och
kontakter. Men mamma också kontakt och,
ja.
Alltså så hela familjen var på dig?
Ja. De,
förstår de idag att det du gjorde var det enda rätta? Att du gjorde det för deras skull?
Mm.
Ja, jag tror min lilla syster är lite för ung för att förstå det, men de andra två förstår det.
Ja.
Men mamma försökte ju vända mina syskon mot mig. Och lyckades. Till en början.
Ja, för det var min fråga här. Hur är din relation med dina syskon nu?
Den är bra.
Den är bra.
Har de förlåt dig och förstått dig då?
Inte fullt ut, men nästan. Mm. Men jag kan inte begära att de förlåter mig direkt. Alltså så snabbt. Jag förstår. De vill bo hemma, de förstår inte.
Nej, de vill rätt ha en hel familj.
De, ja, de är inte gamla nog att förstå rätt och fel. Liksom.
De förstår sitt eget bästa.
Ja.
Jag tänker så här att en dag kommer de tacka dig för det du gjorde.
Jag hoppas det.
Precis. Jo, men det tror jag verkligen.
Jag kan nästan lova det.
Det här är... Du har ju räddat livet på dina syskon. Och dig själv.
Ja.
Och det ska du vara jättestolt över.
Jo, jag vet det. Mm. Och det.
Hur har din uppväxt påverkat dig idag?
Jag har ju... Vi har bipolär i släkten. Och jag har ju fått det som diagnos nu. Det utvecklas oftast vid trauma. Jag går en traumabehandling också. Mm. Jag käkar hur mycket mediciner som helst. Utskrivna då alltså. Och alltså det är väl 19-20 tabletter om dagen för att jag ska vara okej. Okay. Så
din uppväxt har skapat mycket psykiskt lidande för dig?
Ja. Och det...
Hur ser du på framtiden då? Ser du ändå ljus på framtiden?
Jag försöker, men det svajar. I ena sekunden känner jag mig helt värdelöst och mår hur dåligt som helst. Alltså. Riktigt, riktigt dåligt. Och i ena sekunden så känner jag att det kommer gå bra.
Det kommer bli bra.
Ja, du berättade ju för mig här innan när vi fikade om dina framtidsplaner. Mm. Du är intresserad av fotografering. Ja. Det är det du vill jobba med.
Ja.
Du är jätteduktig.
Och det borde du göra, för du är superduktig.
Jag har sett hans bilder, helt fantastiska.
Vi ska anlita.
Vi kan väl lägga ut lite. Jag tänkte på så, de bilderna du har tagit som du stått av. Så fina bilder. Mm. Vi kan väl lägga dem på vår Instagram-sida så folk kan gå in och titta vilken duktig fotograf du faktiskt är.
Ja, absolut, det går jättebra.
Ja, det skulle jag gärna vilja.
Sen vill vi gärna låna dig som fotograf också.
Det går jättebra. Det går jättebra.
Ja. Mm. Men jag menar, du går ju ändå och läser upp dina betyg. Mm. Du har en flickvän idag som har varit ihop med 3 år. Jättesöt tjej, jag har träffat henne. Så jag menar, och du är ung, du har framtiden för dig.
Mm.
Du kan ju bara bli bättre, tänker jag.
Ja. Mm. Det är inte, det viktiga för mig är ju att jag inte kommer att leka med mina barn.
Mm. Ja.
Och det jag förstår inte är att mamma hade en likadan uppväxt. Men så.
Mm.
Och ändå gör hon samma.
Men det är verkligen så här, antingen blir det precis som din förälder, eller så blir det helt vart som du tänker att så här ska mina barn aldrig ha det.
Mm.
För det är många, jag har hört många historier, men det är väldigt vanligt att man, om man har självinsikt, vilket du verkar ha, så kommer man inte gå i de fotbollen. För man är medveten om det. Så man är på väg dit, så nu här känner jag igen, nu bryter jag detta.
Ja.
Medan de som inte har självinsikt går utan att tänka.
Mm.
Ja. Och för många blir det läkande när man själv får barn, att när man ger sina barn den tryggheten, den strukturen, den kärleken du själv aldrig fick som barn, så är det väldigt läkande.
Mm. Jag vet min mobbror, han är jätteglad för hans egna ord, Svenssonlivet.
Mm.
Han är jätteglad över det.
Ja. Han och din mamma är syskon och han har ju valt en annan väg i livet.
Ja, de hade exakt samma uppväxt.
Ja. Så där vill jag ändå säga att mycket handlar om den egna viljan och den egna inställningen. Mm. För alla kan vi vara offer för omständigheterna. Men det är vad vi väljer att göra med dem som faktiskt definierar oss som personer.
Jag ser här att klockan har tickat på väldigt mycket. Men jag skulle vilja ställa en fråga, och det är: om du skulle få säga någonting till lilla dig, vad skulle det vara då? Eller till ett annat barn som lever med det du lever i?
Jag skulle säga... Det tuffaste man kan göra är att stå upp för sig själv. Men det är det enda rätta att göra. Det enda rätta att göra är att hjälpa dig själv. Och se till att du får en framtid. Se till att de runt omkring dig får en framtid. Så liksom hjälp dig och de andra du kan.
Mm.
Kan du hjälpa andra så hjälper du även dig själv på ett sätt.
Mm. Helt rätt. Klokt. Mm. Och sist men inte minst. Har du någon speciell eller några speciella du vill tacka lite extra idag nu när du har chansen?
Jag vill tacka egentligen min familj för att de har bättrats. Att de har mognat. Jag vill tacka vården jag har fått på bipolär psykosenheten. Skolan som hjälper mig. Egentligen allting blir bättre liksom. Så jag vill tacka min mobb och jag vill tacka mammas kusin och allting liksom. Ni har hjälpt mig så himla mycket. Och jag vet inte hur jag ska återgälla.
Jag tror att du återgäller dem med allt om du bara satt till att bli lycklig och skaffa dig en bra framtid, tror jag är den bästa revanschen faktiskt.
Det tror jag med. Och vi vill tacka dig för att du har velat komma hit och berätta detta.
Jättemodigt av dig. Jättemodigt. Och jag är så glad och tacksam att du har velat komma och gästa oss idag.
Mm.
Jag kan knappt förstå att du bara är 17 år gammal. När vi satt här och pratade innan så kändes det som att man satt och pratade med en vuxen människa.
Mm.
Jag är jätteimponerad över dig och den resan du har gjort. Och du ska vara så stolt över dig själv.
Mm. Jag vill säga en till sak.
Mm.
Jag är väldigt tacksam för att jag får göra min röst hörd.
Tack. Nu får jag nästa gråta.
Ja.
Tack.
Du är en jättefin.
Tillsammans gör vi skillnad.
Mm.
Ja, i vårt nästa avsnitt ska vi träffa Elisabeth. Som har jobbat i 20 år på en kvinnojour.
En riktig powerkvinna.
Ja, det ska bli intressant. Jag längtar redan efter nästa avsnitt.
Jag också. Och hon är så mysig att prata med mig. Det ska bli jättekul.
Och vi vill tacka er lyssnare för att ni har lyssnat på oss än en gång.
Mm.
Bakom våldets porta.
Glöm inte följa oss på Instagram. Bakom våldets porta. Ni kan kontakta oss på mail. bakomvåldetsporta@gmail.com. Och vi finns på Facebook också ju.
Ja, och vi heter som podden heter. Ja. Bakom våldets porta.
Vi heter det överallt. Bara in, följ, dela, sprid. Och när ni lyssnar på oss på Spotify, sätt gärna stjärnor på oss då så vi får ett litet betyg.
Men bara om ni sätter en femma, annars kan ni skippa det.
Ja, ja. Vi behöver inte en stjärna. Tack så jättemycket. Hej då!
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.